De la Artes.
Då hälsar vi nya och gamla lyssnare in i värmen där jag, K. Svensson, sitter ihop med Jonathan Unge. Hej!
Hejsan du, jag hör inte oss.
Nej, jag har...
Varför har jag på mig hörlurar?
Varför tog du på...
Förlåt.
Du tog egentligen på dig ett par hörselkåpor bara. För det är ju ett par hörlurar som inte är inkopplade.
Ja, det är exakt vad det är.
Vi sitter här...
Gud, vi hör mycket bättre nu.
Proffsigt av den då att köra med hörlurar.
Ja, men det var för att de låg där. Jag gjorde det bara på ren...
Det är Della Q-tjejernas hörlurar. Uh-huh. För de är liksom så noggranna. Jag har retat Anna lite för det.
Mm.
Att alla tjejerna sitter alltid med hörlurar på sig.
Mm.
Tänk, ni hör ju, ni sitter ju i samma rum runt samma bord. Ni kanske hör varandra utan hörlurar.
Vad har man hörlurar? Det hade man på radion också.
Ja, men nu märker ju inte vi om ljudet plötsligt blir kast till exempel.
Aha,
och det har det blivit några gånger när jag har spelat.
Just det.
Så att skrattet har varit, ja, det är väl skratta bäst som skratta sist,
ja,
brukar man säga.
Jag tror inte att jag hade hört det ändå.
Nej, men nej. Jag gjorde till exempel min ljudspecial. Stängde folk av för det var för dåligt ljud.
Alla.
Och alltså, hade jag haft hörlurar så hade jag kanske,
ja.
Nu har jag istället fått ta den hårda attityden att jag tycker inte alls var dåligt ljud.
Det ska vara lite respekt du har för ljud. Med tanke på att du har jobbat så himla mycket med ljud.
Och lite kunskap också.
Ja.
Alltså, det, just den dåliga kunskapen är konstig, att den inte mer har fastnat.
Nej, fast det tycker jag, det kan jag förlåta dig.
Ja, för det,
för du, vem fan skulle du hålla koll på sånt?
Men
bara att
då,
totalt förakta.
Precis, för att då blir det konstigt att jag inte har mer respekt för ljudet.
Men jag kan, ja, så precis. Ja. Precis som att man har lite respekt för nervkirurger och sånt.
Jag har ju mycket respekt för sjön till exempel. Mycket för att jag inte kan segla så bra.
Nej, nej.
Då har
men
jag...
du kan simma.
Ja, men inte så bra.
Men vad konstigt, man är rädd för att man inte kan segla.
Nej, men jag har respekt
för sjön. Du kan väl ro?
Jag kan nog, jag sätter man en, med en roddbåt kan jag ro.
Ja.
Men det är inte så ofta. Jo, jag rodde för 2 somrar sedan.
K är ju livrädd för vatten.
Nej, men jag har respekt
för vatten.
Var det
något som hände?
Nej,
han kan inte segla.
Har inte du respekt för vatten? Har du respekt för eld?
Ja, jo.
Har du respekt för trä?
Jo, okej, jag har respekt för eld. För att jag kan inte köra, jag kan inte backa med släp. Det är därför jag har respekt för eld.
Herregud, vi släpper detta. Och så hälsar jag dig välkommen hem till mitt hem.
Tack så mycket.
Och till Studio Malmö, där vi sitter och spelar in. Vi gör så här att jag frågar dig, har det hänt någonting sen sist?
Jag var på Guldbaggegalan.
Jag såg detta screenshot från frukostklubben, ja.
Just det. Ja, där var jag i alla fall och var tydligen underklädd.
Ja, du hade kofta.
Jag hade kofta, ja. Men nyköpt kofta.
Jo.
Detta är vad som har hänt. Detta är vad som hände på Guldbaggegalan.
Hade de andra kofta?
Eller
de
ingen andra, hade kofta.
De andra hade kostym.
Alla hade kostym.
Just det.
Vissa hade smoking.
Då blir man lätt underklädd.
Ja, det blir man. Jag försökte på sätt påstå att det jag hade på mig var dyrare än vad de andra hade på sig. Bara att
din kofta kostar mer än Ruben Östlunds kostym.
Ja.
Möjligt.
Det är mycket möjligt. när jag kom dit och skulle göra något sånt rep, då sa de att jag ska visa dig till din loge.
Mm.
Och det blev, oj, ska jag få loge?
Ja, vad var det någonstans?
En cirkus.
Har de så många lår? För jag tänker
det
är allas
så
pris.
Många låser.
Fast det kan, de som ska få pris kanske inte har egen lår.
De får inte lår.
De sitter i publiken.
Det är de som delar ut pris som får lår.
Ja, ja, men så många lår finns för dem.
Så då gick jag dit och sen så skulle jag ju dela den låsen.
Ja.
Med Espinosa. Någon som heter Espinosa som jag känner igen.
Daniel Espinosa. Ja, just det.
Paul Hansen som jag tror en fotograf.
Ja, kanske.
Ja.
Alla, ja, just
det förtog ju lite av saken.
Jo, tack.
Sen fanns det ingen sprit.
Jag skulle precis fråga det,
ja.
Hur det såg ut där. Nej, ingen sprit.
Gick ner till green room.
Ja.
Det fanns det saft. Och han hade mage och blandade åt oss.
Ja, det är för
och kaffe.
Deppigt. Faktiskt.
Hur kan de inte ha sprit?
Jag tycker det är lite oartigt.
Nej, jag tycker det är riktigt oartigt. Ja. Och också lite pinsamt.
Ja, lite pinsamt är det. Som tur är var det väl inga internationella gäster.
Nej, gudskelov
inte. Man behövde skämmas. Nej, men de får ju, jag tycker åtminstone kan man säga det innan så man kan ha med sig.
Exakt. Exakt.
Ja. Det är det minsta man kan bli.
Tydligen så har nu SVT, för att efter den nya chefen kom, 100% alkoholförbud.
Så normalt.
Ja.
Ja, men det är väl det normalaste.
Inget, på inget ställe de ordnar någonting för att finna sprit. Nej. Och det får aldrig vara någon sprit i huset.
För jag började på SVT. Då hade det precis varit en sån spritskandal.
Mm.
Alltså som förr var en helt vanlig dag på jobbet. Men man hade börjat kalla det skandal.
För att någon hade sett
på arbetstid så åkte några iväg till Tyskland och köpte så fruktansvärt mycket sprit till personalfesterna. Och sen var det att nu får det aldrig mer bli så.
Nej.
Sen tyckte jag att ränderna gick inte ur tigen.
Nej,
inte riktigt under de åren jag var. Det var ganska mycket sprit på SVT. Men nu alltså noll.
Noll.
Det är lite bipolärt.
Överallt gör de. Den nya operachefen har också stängde personalbaren på operan. Tydligen finns det en hemlig bar på operan.
Mm-hmm.
Som tydligen ska vara jättefin. Och som bara personalen har tillgång till. Och där kostar allting inköpspris.
Nästa. Det låter ju liksom mer rimligt än att så här, ingen får någonsin dricka sprit även när vi har kalas.
Nej, det är,
men... än att personalen har en superbillig egen bar. Som alltid är öppen.
Men det är också taskigt.
Ja, taskigt när man har haft.
Ja. Vad är bara den är borta? Mm. Och vad mer för någonting? Jo, vet du de här mikrofonerna? De här små mikrofonerna som man har som en mygga vid örat. Mm. Det kostar 5 000 kronor. Ja, det... Och sen kostar 20 000. Det berättade ljudkillarna för mig. Och sen så gick jag runt och frågade vad allt kostade.
Ja.
Då frågade jag, vad kostar den här micken? Ja. 10 000. Ja. Vad kostar det här mixerbordet? 250 000 kronor.
Det måste gå att dra ner på.
Alltså jag är helt över... Jag tror att det finns ingen lättare grupp att sälja saker till. Nej. Överpris till. Nej. Som teknisk... Alltså precis. Ljudet och teknikgubbar alltså.
Nej, för de tycker om att köpa teknik som det är.
Ja.
Och nu kan de handla med firmans pengar.
Ja.
Och odla sitt lilla intresse. För det kommer hela tiden nya mickar också.
För jag vet att man kan köpa mycket billigare mickar.
Ja. Vi pratar ju mycket billigare mycket.
Ja, så funkar jättebra.
Ja.
Kort mer. Sen kom en person fram till mig och sa så här. Min mamma som känner Gösta Ekman har sagt att han har sagt att du är så himla rolig.
Vem var det han kände?
Gösta Ekman.
Gösta Ekman?
Ja.
Jaha.
Och jag blev så himla glad.
Men då måste han ha sett dig för några år sedan då.
Det måste han ha gjort. Jag frågade det. Hur vet han om mig? Ja, du intervjuade ju honom.
Gjorde du det?
Nej, det gjorde
jag inte.
Det var ju farsan.
Det blev lite dubbelt tråkigt.
Ja.
Men det var någon som trodde du var Ingemar Unge.
Ja, liksom. Ja, men det var väl grattis far.
Älskar dina krönikor i Vi.
Äntligen får dela ut på Guldbaggegalan.
Men ja, eller Månadsjournalen kanske var mer. Men ja, det har aldrig hänt mig att någon har blandat ihop mig och min pappa.
Nej, var glad för det. Och sen det sista är att jag tyckte att det var så himla pinsamt. Jag visste inte att de hade det. Nej. Att de har årets bästa utländska film.
Jag tänkte också på det. Att det var så här, nu är Parasit nominerad. Jag tänkte, va? Det är en konstig dag för dem.
Vilka är det? Alltså, jag undrar, vem i regensordningen som har med Parasit att göra som var där?
Men, ja, precis.
Det måste typ vara en svensk distributör.
Men skickade de någon sydkorean?
Jag tror inte det.
Nej.
Inte ens en sydkorean skickade de.
Nej. Nej.
Jag tycker att ha inte det.
Den svenska textan kanske.
Nej, inte ens han.
Även han kanske bor i Korea.
Han har bättre saker för sig. Du, vad har hänt om sen sist med dig?
Ja, jag har varit i Malmö till exempel.
Jaha, gud.
Utan att höra av mig till dem. Men jag var där på 40-årskalas.
Okay.
Kom på eftermiddagen.
Ja.
Gick över gatan, drack en kopp kaffe på Savoy.
Ja.
Tog en taxi till, inte Bellevue, inte Limhamn.
Nej.
Men där någonstans. Mm,
okay.
Omkring. Gjorde en liten observation att det var så roligt att vara i Malmö på det sättet att man får prata med invandrare igen.
Ja, du gör aldrig det här. Inte på Östermalm kanske så mycket.
Ja, men man ser ju invandrare.
Ja, man talar med dem.
Är ju mer som tysta tjänare i Stockholm. De som kommer med någon kräm till Anna på kvällen.
Ja.
De som kommer med ens mat.
Kräm?
Men hon beställer så krämer och så kommer det någon.
Kräm. Alltså krämen har i ansiktet?
Ja, eller på händerna. Eller...
Så kommer de med det?
Ja, om man betalar extra för det så kommer någon hem med en kräm. Men det blir ju aldrig något snack och sådär. Och
nej.
På restauranger kanske man träffar invandrare också. Inte så. Jag känner någon indier i och för sig jag pratar lite med. Men det var så himla kul att få prata med invandrare igen. Mm. Och det var så överraskande att jag var inte beredd på det.
Nej.
Att det var kanske ändå en kvarts taxiresa att ha den invandrarsvadan.
Ja.
Glad hela tiden. Ja. Att det var någon som ropade så ut genom fönstret till någon som satt där. Hej kompis! Varför du åker busse? Det regnar ju. Ta en taxi! Det är himla fröjd. Vi mötte en kvinna som körde bil.
Ja.
Lång imitation om hur kvinnor kör bil. Han körde också som en fullständig dåre redan innan han började imitera kvinnor.
Ja.
Så jag var lite rädd när jag åkte med.
Det första gången jag var i Malmö så kommer jag till stationen, går in i en taxi. Den körs av Hassan Hassansson. Han drar iväg direkt, tvärnitar för att det är en cyklist framför. Ja. Springer ut och skäller ut henne. Kommer tillbaka.
Ja, men här
Malmö får man direkt.
Alltså det var innan jag ens kom in i taxin. För han tyckte säkert att jag stod på fel sida.
Ja.
Och han gjorde liksom en så fruktansvärd regelvidrig U-sväng mitt på vägen. Och liksom sladdade in. Och jag tänkte så här, det här kommer bli tufft.
Ja.
Och det blev det också. Skräckfärd. Men också härligt då. Höra lite invandskra. Sen åkte jag hem därifrån då. Tog taxi till centralen på morgonen när jag vaknade. Åkte med Type från Makedonien.
Aha.
Superhärligt babbel om att han spelar fiol och hans barn spelar fiol. Så det slog mig hur mycket jag hade inte upplevt så mycket av liksom Malmö.
Men här träffas så många glada människor.
Det var det faktiskt. Och sen på 40-årskalaset får ju folk ännu gladare.
Har du otur så får du den där rumänen som förr jobbade som linsslipare.
Ja, och det ska man behöva höra.
Ja. Han är så himla bitter att han inte slipar linser längre.
Ja, för
han hatar också invandrare så oerhört.
Ja, okej. Okay. Rumäner, ja. Ja. De fattar inte att de är det också.
Och jag försöker hinta.
Du sa att du var från Rumänien. Det är ett landskap. Nej, men Type gillar jag. Och han verkar inte alls bitter över att han kör taxi och inte spelar fiol.
Nej.
Nu spelar hans barn fiol istället. Han spelat på Stockholm Live. Coolt, tyckte jag.
Mycket coolt.
Sen då har det också hänt att vårt projekt, att göra en tv-pilot av Della Sport för SVT, det har ju gått då lite som en följetong här i Della Sport.
Ja.
Simon berättade förra veckan att han varit på ett möte och efter det så drabbades projektet av ett nytt problem som var att jag kände så här en obetvinglig lust att kasta mig av projektet.
Mm.
Det var liksom när jag hörde Simon berätta om mötet då i senaste Della Arte att jag bara kände så här, jag kan inte jobba med Grimberg.
Nej.
Grimberg. Det var liksom när Simon sa så här att han framförde åsikten att vi vill inte ha några gäster i programmet.
Ja.
Och nu har jag liksom, jag vet inte ens om här, vill jag ha gäster? Kanske inte. Det har liksom inte blivit grejen. Det var liksom att Simon, han berättade så att Grimberg hade sagt att ni ska ha med gäster i programmet. Att jag bara kände det bara något bara klickade inom mig.
Ja, det är fruktansvärt att man plötsligt ska ha en chef.
Man bara känner, ja, att man har, det var så länge sedan att det var bara så här direkt att jag kände så här, okej, okay, gör ditt eget jävla program då, Grimberg. Att jag bara kände så här att, men jag bara fick en sån flashback. Att jag insåg så här att just det senaste jag jobbade på SVT också med Grimberg.
Ja.
Och jag mindes då så här, visst lovar jag mig själv att det aldrig mer fick bli så här. Att jag bara får en idé av Grimberg. Och sen måste jag göra den. Att för då jobbade jag på ett program. Då var liksom idén. Här har vi en YouTuber som kan imitera olika kändisar. Och så ska riktiga kändisar komma hem. Där vi låtsas att de här imiterade kändisarna bor. Och så ska det hända något knasigt liksom.
Okej.
Okay. Och så satt jag liksom i veckor och tänkte så här. Undra hur det här inte skulle kunna bli pissdåligt. Liksom, hur länge jag behöver skriva innan det inte är pissdåligt. Om det liksom ens går. Jag bara kände så här. Jag vill aldrig mer sitta med världens sämsta programidé. Kände jag liksom. Och då kände jag nu. Okej, det blir inte världens sämsta programidé bara för vi har gäster.
Nej, det blir
inte. Men jag
bara
fick något så här att jag har ändå lovat mig själv. Att det ska aldrig mer bli så här. Dessutom, jag fick också sparken av Grimberg. Det var inte hans fel. Jag hade gjort mig omöjlig. men jag bara kände så här. Alltså jag håller med Simon också om att det är dumt att tacka nej till en, ja, men vad är det, en kvarts miljon för att göra en pilot.
Ja.
Men jag bara kände att det finns heller inga gratis luncher.
Nej.
Om det innebär att vara Grimbergs apa så... Nej, jag vet inte.
Men hur mycket, om det är en kvarts miljon, det är inga pengar vi får väl?
Vi får det till att göra program. Jag vet inte vad det kostar att göra ett sånt program.
Nej, men är det inte menat att alla de pengarna ska gå till att göra programmet? Det är inte så att vi delar på 150 000 kronor var och sen går 100 000 till produktionen.
Jag tror så här att om man kan göra på olika sätt. Är man ett vanligt produktionsbolag så tar man genast hälften, lägger som sin vinst.
Ja.
Eller så tänker man att ja, men vi vill så himla gärna att det här blir av. Till exempel Grotesco, när de fick chansen att göra ett tv-program till slut.
Ja, då gjorde de allt.
Så tog de så här, ingen vinst. Nej. Vi maxar det här, nu ska vi göra ett episkt program. Så kan man ju göra. Så det bestämmer ju lite själv hur mycket man vill ha i vinst, ja. Men det kanske... Dessutom kände jag så här att vi ska jobba med Peter Bragé också.
Ja, du gillar inte Peter Bragé heller.
Jag gillar väl att man har också gett mig sparken.
Ja, men gud, men det är också så.
Men det var för mina politiska åsikters skull.
Ja, vadå? Vad berättade den historien? Det kände jag till.
Ja, men det var att det här en SVT-chef hade hört ett rykte om att jag hade dratt ladd på en julfest.
Det är väl ingen politisk åsikt?
Nej, men jag hade inte ens varit på den julfesten. Så sa jag så här, men jag vill veta vem det är som skvallrar om.
Ja. Så fan, nu minns
så blev det så
här
bråk, och så för att hämnas så sa jag så här i podd att jag är superför droger.
Ja.
Och då sa
jaha, det var den.
Ja, precis, och då blev det så här att Bragé var tvungen att säga att jag inte kunde jobba med och göra barnprogram med.
För att fråga en sak, med den var den, om han hade hört ett rykte om att du hade dragit ladd.
Ja. Så nej, det var inte Bragé, det var hans chef som hade hört ett rykte.
Och så sa han, kan du gå och kolla med K om det stämmer?
Ja. Ja, och så sa jag så här, nej men det har jag inte gjort, jag var inte i Stockholm då ens.
Ja.
Men så vill inte jag släppa det. Nej. Jag sa så här, men jag vill veta vem det var som källare.
Ja.
Annars. Och då fick jag inte veta det. Vem var det som gjorde?
Ja.
Och när jag inte fick veta det så tänkte jag så här, men då ska jag hämnas på dem. Ja. Då ska jag gå ut som profilerad barnprogramledare.
Ska jag hämnas genom att få sparken? Ja, men det blir svårt att göra någonting då med dig, eftersom du har fått kicken av varenda människa inom kultur-Sverige.
Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu, men
alltså, om du hatar det, tycker inte du ska göra det. Jag tycker inte det.
Nej, det känns som att jag begår våld på mina gamla
principer. Ja, men gör inte det då.
Att jobba med Grimberg om han ska hålla på så.
Gör inte det. Och jag tror att Simon förstår, han har ju sina principer också.
De är ju att alltid vara mot mig.
Ja, okej. Okay.
Han kommer säkert vara Grimbergs bästa kompis nu. Ah, fan Grimberg. Nej,
man ska inte göra våld på sig.
Nej, man ska inte göra våld på sig. Jag har ändå sagt till mig själv.
Det räcker med allt våld Grimberg andra människor gör på.
Ja, precis. Allt våld Grimberg. Grimberg. Det är synd att han har så bra namn.
Ja, han har väldigt bra
fram namn. Man vill nästan vara i konflikt med Grimberg. Nu.
Och du ser inte som ett fuckjobb att bara ta 200 000 och sen så lägger vi 50 000 på att dela ut öl i någon pub.
Men just det, kommer vi ha nolltolerans?
Ja. Vi kommer absolut inte ha nolltolerans. Jo, men det kommer också vara kanske nolltolerans.
Men är det även på alla deras samarbets? För det kommer ju ändå vara under produktion som producerar.
Det måste ju förekomma sprit på något sätt inom SVT.
Hur var det när du gjorde Släng dig i brunnen? Fick publiken dricka öl?
Ja, publiken drack öl.
Drack ni något?
Ja, det kunde man göra.
Ja. Då tror jag vi...
Ja, då är vi lugna.
Då är vi lugna. Nu är det dags för det här.
Ja. Det är dags att... Della Art. Jo, jag ska tala lite om en utskälld film.
Mm.
Och det är alltså den filmade versionen av Cats.
Jag har hört att den ska vara väldigt, väldigt dålig.
Den har ju fått otroligt mycket kritik. De släppte den först och så sa alla att den här är så dålig så det går inte. Så då tog de tillbaka den och så klippte de om den, tror jag.
Mm.
Och den är liksom, den är smockad med kändisar.
Ja.
Idris Alba och Ian McKellen och Taylor Swift. Och...
Men de har... Jag har alltid tyckt att det finns ett inneboende problem. Jag har aldrig sett Cats. Liksom. Jag gillar musiken från den. Men när jag har sett så här bilder så ser det ju alltid helt sinnessjukt ut med vuxna människor i kattkostym.
Ja, det är jättekonstigt. Ja. vi kommer återkomma till det. Ja. DN skriver så här, man skulle kunna tala om en katastrof.
Ja, men...
Men det handlar också om att folk få film och scenen har sågat så hårt av amerikanska kritiker som Cats. Nu har den floppat på bio också. Och den här Cats bygger alltså på en musikal då, som Andrew Webber har gjort. Och den i sin tur bygger på någon bok, va?
Ja, T.S. Eliot, va?
Just det. Ja. Den hade ju liksom, det ska sägas liksom att jo, men kritikerna, de har verkligen liksom hånat den. Vanity Fairs kritiker säger att den lämnades med fler frågor än svar och beskrev filmen som ett existentiellt bryderi. Hollywood Reporter recensent menade att allt var oproportionerliga, karaktärerna så konstigt ut, och att filmen praktiskt taget saknar handling. Det ska vi återkomma till. Los Angeles Time kallar filmen för både en skräck och uthållighetstest. Det är något magiskt med det enkla faktum att den här filmen ens existerar, skrev Vultures, min tidning, eller?
Ja, jag tror det. Ja, ja, men det är det ju också, för jag fattar inte hur det kan, lite på samma sätt som jag inte fattar att det kan finnas fula hundar fortfarande.
Nej. Nej,
alltså, hur kan det finnas dåliga filmer? Det är så många, alltså, det är så många som kan bestämma i detalj.
Ja.
Det passerar.
Och med hundarna menar du?
Med hundarna menar mer att folk... där har vi alltså, där väljer man ju hundars utseende nu.
Ja.
Alltså det borde, alltså, det är inte exakt samma sak.
Nej.
Jag fattar inte. Det är två saker jag inte fattar då.
Nej.
Nej, men jag tänker liksom en film. Det är så många instanser den ska passera. Man testvisar
den. Okej, okay, de borde ha stoppat det, eller då?
Ja, men de tittar väl på den när de är klara.
Ja, ja.
De tittar på dagens filmningar. Ja. De tittar på klippningar.
Men vad gör de om du har lagt ner flera hundra miljoner och ser skit?
Ja, men jag tänker redan in. Om manuset är dåligt.
Ja.
Redan där har ju många läst manuset.
Jo.
Om kostymen är kass.
Ja,
ja, men det har de väl sett. Ja. Det finns ju speglar.
Han hade ingen ögon. USA Today säger att det är en cheesy B-film som verkar vilja ersätta Rocky Horror Picture Show på midnattsvingar. Det jag tycker är konstigt med den här, med inställningen till den här filmen. Vissa säger att den är ful, och det kan jag, då kan jag fatta. Det kan man inte säga någonting om.
Nej, jag tror det är nästan omöjligt att göra snygg om man inte gör en tecknad.
Vuxna människor utklädda till katter, ja, är det ganska knäppt. Alltså om du ser Ian McKellen slicka sig på tassen ja, och sen dra den mot sitt öra, så är det lite knäppt. Liksom.
Ja, ja.
Och det måste man förstått när man förstod vad det var. Sen det här att den inte har någon handling, det är ju för att musikalen har ju ingen handling.
Den har inte det.
Det är en fruktansvärt knäpp musikal. Mm. Jag ska nu kort läsa lite om liksom vad är innehållet i den här.
Mm.
Alltså i första akten.
Mm.
Akt 1. Efter att alla katter har blivit ivägskrämda av vad Demeter misstänker är Macativity, återsamlas alla katter för att berätta om vilka de är och vad som gör dem till katter.
Uh-huh.
Efter att upptäckt publiken ger katterna en inblick i hur man namnger en katt och berättar att varje katt behöver tre namn. Därefter träder en helt vit katt fram och dansar sin solodans för att markera starten på balen. Och det är Munkus trappen anledning att berätta varför alla katter är där och vad som kommer att hända. Efter den här introduktionen går man över till att beskriva de olika katterna, och först slutar den gamla och på den dagen slöa Gumbikatten, som dock tillbringar natten med att hålla ordning på råttor och möss. Rom Tom Tugger presenterar sig själv, och han visar sig vara självständig och egen sin katt som gör som han själv vill vara och alltid uppskattas av de yngre katterna. Glamourkatten Gribrasell gör sin första entré och skräms iväg av de vuxna katterna. Bystopper Jones är nästa katt på tur och visst var en matglad överklasskatt som är inskriven i akademin och besöker de bästa klubbarna på stan. Efter kort avbrott av alla tror är Activity dyker två luriga katter upp och berättar om sin framfart och det kaos de ställer till med hos familjen som de bor hos. Munge, Jerry och Dumpel Teaser. Och efter ett avbrott så är det dags. Du ser att det är hela tiden som avbrott.
Ja. Efter ett avbrott är det nya katter.
Det heter nya katter. Ingenting händer egentligen.
Nej.
Efter ett avbrott är det dags för den gamla och visa ledaren Profeticus. Han är ju stor entré och alla katterna visar sig högaktiga och älskar honom. Ja, ledarkattens närvaro ger Munkus trappen anledning att berätta om grannskapets hundar och hur dessa stridslutna krabater älskar att skälla och ställa med bråk om hur de stoppas av Slim, slagsmålskatten, om det stora slaget. Därefter är egentligen dags för den stora balen och alla ska visa prov på vilka mästliga dansare de är. Men alltså, jag menar, det finns ingen som helst
anledning. Handlingen är att det ska bli en bal och sen blir det en bal.
Och så blir den bal, den som vinner den balen tror jag dör och blir en ny katt. Men det ska sägas att ingen har liksom sett Cats och sagt
Vad spännande det var.
Utan det är mer liksom, man ser så här, ett, gud vad intressant det var att se vuxna människor och klutit till katt.
Ja, det skulle
och så var den där låten Memory väldigt bra.
Exakt.
Det är de två grejerna som är hela Cats.
Ja. För det låter mer som, liksom, så är babblan uppbyggt. Att det som händer är att det kommer in en karaktär och säger hej, det är jag som är Babba.
Ja,
och sen
drar det igång.
Redan andra filmen så är de tvungna att introducera en ny karaktär. Ja. För nu har det hänt redan. Ja, Babba, Bibi, Diddy och Dodo, alla de som har kommit in.
Och det är därför de blir fler och fler.
Då blir de alltid fler och så kommer in en ny och säger hej. Och lite så låter ju Cats egentligen. Fast alltså, i flera timmar då.
Ja, och de har sagt så att folk tycker det är så himla konstigt, så att i USA så har det blivit en liten trend, läste jag på SVT, att biobesökare liksom ser filmen drogpåverkade. Så de går dit och tar LSD. Aha. Eller typ eller ecstasy.
Okej, okay, för att ja, det är så himla trippigt.
Det är så himla trippigt, ja.
För det är typ någon sorts dataanimeringar.
Ja, allting är jättekonstigt.
Jag kan tänka mig att tekniken är där för att göra det. Ja. Men liksom världen tillåter inte att, liksom, att det blir naturligt kattsmink.
Nej. Men alltså, du skulle bara kunna göra dem till katter. Men nu har man bara tagit Idris Elba, satt på honom öron och svans. Alltså om du skulle göra så. Men jag tror inte att det hade gjort någonting bättre heller.
Nej, men det hade bara varit jätteläskigt med katter som pratar och sjunger. Ja. Och är liksom perfekt dataanimerad.
Alltså jag kommer ihåg att jag såg den här Freddy Got Fingered med han Greenberg eller Adam Green, vet han? Han som är så jävla
Tom
konstig.
Green,
Tom Green.
Ja.
Och du rökte på och såg den. Och det är den bästa och roligaste film jag någonsin har sett.
Ja.
Men jag vet att den är skit.
Ja.
Jag vet att
men
den är skit.
Men då är det ju... Men har folk som tagit droger när de sett Cats, tycker den är bra?
Men grejen är, jag har liksom läst recensionerna av Cats som musikal. Och då blir den nästan alltid hyllad.
Ja. Och T.S. Eliot är väl alltid hyllad. Och ja. Lloyd Webber är väl också.
Men jag förstår inte varför folk plötsligt nu har upptäckt att Cats är konstigt. Det har ju alltid varit jättekonstigt.
Ja. Det är jättekonstigt att komma nu, ja.
Ja, också Anka, hej vilken konstig film. Ja, men den bygger på en fruktansvärt konstig förlaga.
Ja. Men är de sådana när de går på opera också? Ja. Gud vad det var konstigt. Då kom hon in med hans huvud på ett fat.
Nej, men jag känner så här, det är som att filma ringen, heter det? Nibelung, vad heter det?
Ja, Nibelungringen.
Ja, heter det. Ja. Och sen liksom komma med kritiken lite lång, va?
Ja. Precis. Att, eller liksom så här, det var orealistiskt att de hade kärleksdrycker och sådana saker. Det köpte jag inte.
Och sen samtidigt att gillar den som opera. Så jag tror, att den här filmen är precis lika bra eller lika usel som Cats är bara.
Ja, det tror jag också.
Så gå och se den om ni gillar Cats.
Ja.
Men det tror jag inte många som gör.
Du, Thielska galleriet.
Ja.
Det känner du till.
Gud, ja.
Det ligger på Djurgården. De har problem med sina lokaler.
Vadå då?
Men de har ju då den här Villa Eolskulle. Heter det också. Det här jättestora huset på Blockhusudden då.
Som inte är Thielska galleriet. Är det Thielska galleriet?
Jo, det är bara ett annat ord för Thielska galleriet är i villan.
Okej. Okay. Det är ett fantastiskt hus.
Jag blev jättesugen på att gå dit. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag skulle vilja se konstsamlingen också.
De har en fantastisk soffa.
Just det. Den såg jag bild på idag.
Ja, den lika lång som hela väggen.
Det var en enorm gavel.
Ja.
Det här huset då, det byggdes i början av 1900-talet för att rymma finansmannen Ernst Thiel och hans enorma konstsamling. Mm. Han samlade så mycket konst så att hans jättestora lägenhet på Strandvägen blev för litet.
Det blev för litet.
Inte för Thiel, men för hans konst. Och idag är det ett halvstatligt museum som drivs av en stiftelse som ansvarar för den Thielska konstsamlingen. Och jag drog mig till minnes att det har varit problem förr med just lokalerna där.
Alltså, de hade ju den här som kallades för ondskan på jul.
Precis. Ulf Linde.
Som hade fått sparken från... Han var inte längre...
Han var först museintendent.
Ja, sen inte.
I 30 år kanske.
Ja, det var...
Och sen så var han inte det. Men då löste han det genom att hans fru blev det.
Jaha, så hon tog över?
Precis. Så då kunde han... De bodde ju där väldigt, väldigt länge.
30
år.
Men sen så ville han ju inte flytta därifrån.
Nej, när de sa, men nu jobbar ju ingen av er här.
Nej.
Nu har först du fått jobba, ja, sen hon.
Nu har du fått jobba 30 år. Och så har din fru fått jobba 30 år.
Och de sa liksom, vi flytt inte.
Nej.
Det är liksom... och folk verkar ändå också tycka att så här... Nej, varför ska de? De bodde ganska flott där också, som jag förstod.
Alltså, det är helt fantastiskt. Mm. Man kan tänka sig att de bodde så himla länge. Ja. Och sen så vill ju ingen se poliser bära ut en rullstolsbunden man.
Flinde som ser till att det finns extremt mycket konst av Duchamp på denna musik. Det nästan är lite mycket konst av just Duchamp.
Hur mycket man hatar kulturer så vill man inte se en rullstolsbunden museum. Inte den bedragen ens längs trapporna.
Men det verkar ändå lösa att de flyttade självmant till sist. Mm. Hyfsat självmant. Mm. Men det är liksom inte riktigt normalt.
De byggde en ramp upp på balkongen och bara skjutsade ner. Ja.
Det måste ha varit lite opraktiskt att han bodde på övervåningen.
Jag undrar hur han löste det. Jag jobbar hemifrån idag.
Jobbar och jobbar. Hans jobb är ju att titta på konst.
Skicka en bild.
Titta på i munkrummet. Nej, men det verkar inte riktigt vara normala regler som gäller för den tidska villan.
Nej.
Historien är då att han sålde sitt hem till slut också och sin konstsamling till svenska staten 1924 när han behövde pengar. Och då lät staten inrätta ett konstmuseum. Så sen dess är det liksom ett museum som drivs då genom stiftelsen Tidska galleriet. Men de har länge tyckt att hyran är för hög. Och därför har de velat köpa sina lokaler av Statens fastighetsverk. Och Fastighetsverket har sagt ja. Mm. På villkor att Riksantikvariatämbetet inte har några invändningar.
Aj då, säg det, de har det.
Nej, de hade inga invändningar.
Nej, de hade inte.
Och det hade inte heller kulturdepartementet.
Nej, men gud, vilken fantastisk... Vad lätt det går.
Men hovet då? Nej. Äger marken.
Men vad ska de behöva?
De hade inte heller några invändningar. Alla har sagt, köp huset. Ja. Det är lugnt, det är inga problem. Det är ingen annan. Det är bara ni som kan ha det, för det måste drivas den tidska konstsamlingen. Och det är bara ni som får göra det.
Ja.
Så att... Ska någon köpa villan? Ja. Gör det ni.
Ja.
Och problemet har liksom varit att museet då är halvstatligt, att det får sina anslag från staten med drivs av en stiftelse. Men staten äger då huset och tar ut så hög hyra så att en tredjedel av anslagen går liksom direkt tillbaks till staten.
Ja, de håller ofta på med sånt. Det är som kommunerna att kommunen har ett företag som äger alla skolor till exempel.
Mm.
Och så tar de ut supermycket hyra.
Ja. Intern fakturering är väl inom företag. Det är lite svårt att begripa sig på varför det måste vara så då. Att de har gjort det omöjligt att driva ett museum om man inte köper huset då.
Kommer du ihåg att när man gjorde saker på Sveriges Radio och så man kanske skulle säga beställa något ljudklipp eller någonting, så frågade man så här, vad har det för kostnad ställa?
Mm. Det var jättemycket så på SVT.
Ja.
Att bara man skulle gå ner och hämta en sladd hos teknikerna.
Ja.
Och så skulle det faktureras produktionen.
Så jävla konstigt.
Ja, lite onödigt. Den är, kan inte bara... Ja. Jag kommer ner med den sen.
Vi är alla på lag SVT här.
Men då är det ju någon som har det till jobb ju. Så den människan är ju inte sweet-talkar.
Nej,
inte,
nej.
Att säga så här, du är ju överflödig. Ja. Kan inte jag bara ta den sladden istället för att... Ja. Men då måste stiftelsen köpa huset. Och det är alltså inga problem.
Nej.
Eftersom alla säger ja. Problemet skulle ju kunna vara pengarna då.
Ja.
Köpa ett jättestort hus.
På Djurgården.
Mm.
Men också, det kanske inte borde vara så himla mycket. Eftersom ingen annan kan köpa det.
Just det.
Så finns det ju, det är verkligen köparnas marknad då.
Exakt. Och säljarnas.
Också säljarnas. Nej, fast det kan ju inte sälja till någon annan. Det kan ju väga att sälja.
Det är också staten som Nej, de säljer. Ja, de ska i alla fall få köpa det. För 8 miljoner.
För att mena liksom, om deras mäklare då, när man kommer dit och så säger man, jag lägger det här budet.
Ja.
Och då säger de, ja men vi väntar på, vi har fått ett annat bud nu. Mm, och han har höjt, men jag vet att ni inte har fått det. För att om det inte var jag på fyllan så har ni inte fått det.
Men här säger mäklaren också att det är ni som vill köpa.
Ja men, okej. Okay.
Ja, det är lite dödläge kanske, men förutom då att alla har gått med på det.
Ja.
Och att de ska få köpa det för 8 miljoner.
Ganska 8 miljoner kronor
får man säga.
Fy fan, ja, vad billigt. Gigantiskt
sekelskifteshus ritat av Ferdinand Boberg på Djurgården.
Oj, där gav sig verkligen staten en
det var...
en egen high five. Ja. Gud vad billigt, vad bra.
Mm. Och det är då för att tid ska inte omfattas av priser. Så man fattar inte varför just 8 miljoner. Varför inte en krona? Varför inte 100 miljoner?
Ja.
Just 8 miljoner.
Ja.
Precis. Det är det rätta priset. Sen behövs ytterligare 17 miljoner.
För renovering eller?
Ja, för parken runt omkring som behöver underhåll.
Okay.
För den verkar då vara lite mer marknadsmässigt reglerad. Det sätter ju fingret på hur lite marknadsmässigt priset 8 miljoner.
Ja.
Parken kostar 17 att hålla igång. Så stiftelsen behöver då alltså bara skaka fram 25 miljoner.
Ja.
För hela skiten. Jag tror fortfarande det är billigt.
Det låter jättebilligt.
Jag tror det är jättebilligt.
Det enda är att de, kanske jag sa att de aldrig kan få ett lån på det.
Nej.
För att det kan ju inte vara så. De kan ju aldrig sälja det.
Nej. Nej, för det är bara de som kan köpa. Så nu går det aldrig mer.
Nej.
Jo, det går att sälja tillbaka till staten ju. Så
gjorde
jag till en gång i tiden.
Så där kan de hålla på fram och tillbaka då?
Ja, egentligen skulle de kunna göra det.
Ja.
Men nu ska vi se här. Men de jobbar inte med lån den här stiftelsen.
Nej.
De jobbar ju med privata donatorer och statliga anslag.
Okay.
Så det vore väl kanske magstarkt att kräva statliga anslag
för
att köpa staten. Det måste alla. Men de har lyckats, de fick liksom tag på en privat donator som sa okej, jag går in med 25 millar.
Du skämtar med mig.
Räddade hela skiten.
Jävlar.
Alla har sagt ja.
Ja.
Gratis pengar finns. Ja. Men så visade det sig att alla hade inte sagt ja.
Vem är den lilla...
Det är finansdepartementet.
Råttor.
Riksantikvariatet, ämbetet. De var lugna. Kulturdepartementet. Och fastighetsverket. Och hovet var också med på det här. Och en privat donator gick in. Men så stannade ärendet upp hos finansdepartementet. Och det känns som att de inte vill samarbeta. Finansdepartementet.
Men varför ska de sätta sig på tvären?
Så här säger Ulf Holm som är statssekreterare hos finansmarknadsminister Per Bolund. Det är tråkigt om man levt i tron att det här skulle vara enkelt att göra.
Nej.
Att det skulle gå på ett par månader. Jag trodde de att det skulle gå på ett par månader. När alla hade sagt ja. Pengarna fanns. Nej, 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 nej. Och då sa SVT-journalisten till Per Ulf Holm. Att, men nu har det ju gått 3 år.
Ja.
Det har tagit betydligt mycket längre tid. Så att... Han hade börjat innan. Och det visar ju också på komplexiteten i den här frågan. Den är liksom, jag fattar inte hur de kan jobba.
Vad är problemet?
Att de vet, den är så komplex frågan.
Ja.
Att ett par månader räcker inte.
Nej.
3 år räcker inte.
Nej.
Så komplex är den här frågan. Jag tycker också, det visar såklart att den är komplex.
Ja.
Det visar också att finansdepartementet inte vill spela boll.
Nej.
Riktigt. Va? Och så nu har de ju suttit och tjuvhållit på det här i 3 år.
Ja.
Så nu har donatorn tröttnat på att det tagit sån tid. Så att han har dragit tillbaka sina pengar. Så nu har de inga pengar att köpa.
Jag lovar att, att så fort de fick reda på det så fick de ett ja från finansdepartementet.
Och folk på finansdepartementet säger det är tråkigt om donatorn fått uppgifter om att det här skulle vara en enkel process. Jag hoppas ändå att donatorn kommer att ställa upp när vi väl har fattat ett beslut i riksdagen. För det skulle vara en bra lösning. Han vet att det är en superlösning. Gratis pengar. De köper det.
Vad kan de... Säger han något argument för vad som är problemet?
Komplexiteten.
Bara det?
Ja.
Fan, vad synd.
Ja.
Att det var så komplext.
Det går sådana rykten om att det är väldigt tråkigt att både donatorer och Thielska galleriet då har fått för sig att det här skulle vara... något enkelt.
Men alltså finansdepartementet måste ju vara sur på någon. Det är någon av alla de här inblandade som på något sätt har förelämpat finansdepartementet.
Någon har ju
någon
gjort något med finansdepartementet.
Någon här har knullat finansdepartementets ex-tjej. Alltså, jag tror det är en sån liten grej liksom.
Det kan vara någon liten grej.
Ja, alltså en tjej som han var ihop med kanske för 5 år sedan.
Hoppsan. Ulf Linde var verkligen... Hello,
ja. Det var väl tråkigt att du inte kunde hålla penisen i byxan.
Ja, det var väldigt tråkig historia det här för oss som... Jag ska lära mig gilla Thielska galleriet också. Ja. Det ska bli underbart att gå dit. Ja, hade du något mer?
Jag har en grej. Jag gjorde ju om kultur på sporten förra gången.
Just det.
Så jag tänkte ta en sport här på kulturen.
Okej.
Det handlar om Patrik Karlsson Lagemyr, mm-hmm. 23 år. Han hade sin livs fotbollsvår, mm-hmm. 2018. Ja. Och han var en av de som var starkt bidragande till att IFK Göteborg tydligen fick en, jag visste inte detta, men de har tydligen fått en rivstart i Allsvenskan. Är det Allsvenskan nu?
Har Allsvenskan börjat nu?
Det kanske inte har, det kanske var förra året då.
Okej, ja.
Jag kan inte eller börja paus i Allsvenskan. Nej, det kan vi inte
de
börja.
De pausar väl för så... Nej, nyss...
Ja, den är kanske igång. Det är ingen som riktigt vet. Nej. Men mot Östersund så var olyckan framme då. Och i en duell där så fick han en allvarlig korsbandsskada. Mm. Och det är en i raden av många skador för Packa.
Han kallas det.
Han kallas för det. Mm. Och enligt GP då så de har träffat då Karlsson Lagemyr. Han har alltså missat 61 allsvenska matcher sedan 2016. Konstigt. Han sa så här, beskedet om skadans omfattning kom som en chock, berättar han. Jag kommer ihåg att Poja
i Göteborg, ja.
Vem är det?
Han är någon sorts extra tränare kanske.
Okej, för det är det enda namnet som inte förklaras.
Jag tror att han var den enda som inte svek Mats Gren.
Oj!
Så var det tvärtom. Han var den som förrådde Mats Gren.
Okej. Han sa bara han var den enda som inte högg en kniv. Han stod bara bredvid.
Mats Gren sa så här att det här handlar inte om Poja. Jag läste en lång artikel och Pojas namn kom upp många gånger. Att ingen ska tro att det var Poja som gjorde det.
Det har gått rykten om att Poja var med på det. Vill jag inte höra något om. Fan vad bra han är, Poja. Jag kommer ihåg Poja. Han sa bara en sak. Korsbandet är av. Jag kollade på Kalle. Det förklaras. Karl Persson, fysioterapeut. Och bara, seriöst? Det var inte många ord som kom ut där. Ett alltså. Från någon av oss.
Nej.
Det var 1, 2, 3, 4 ord har jag räknat ut.
Ja, de förstår genast då att nu är det kört.
Vi satt på bänken och grät.
Ja.
Och det var bara tomt, säger han. Frustrationen behövdes hanteras.
Jo.
Säger GP. Och jag håller med.
Ja.
Och för den tekniska mittfälten blev lösningen ett hårt fästande innan rehabiliteringen tog vid.
Lösning.
Jag krökade sönder. Okay. Det var faktiskt det jag gjorde. Vad skulle jag göra liksom? Bara sitta hemma och må skit. Och det tycker jag att det är rätt. Sen måste det finnas en tredje.
Rätt, men att de kallar det lösningen.
Ja, det är kul att alla i, vad heter det, i den här artikeln verkar tycka att just kröka sönder var ett bra sätt att hantera.
Ja, men vad skulle han göra?
Ja, det behövde hanteras. Jag föreslog kröka sönder dig. Jag tittade upp på ett ändå seriöst.
Det är viktigt att du inte deppar ihop.
Så han var ute med några kompisar och Göteborg, han var ute med, hängde dem varenda dag. Men nu är han i alla fall i full träning igen då.
Okej. Okay,
Så vi måste säga att han krökade så sönder innan rehabiliteringen.
Ja.
Det var inte liksom...
Först kröka sönder.
Ja, först behövde han liksom som du sa, hantera frustrationen. Det löstes så i och med att kröka sönder. Sen rehabiliteringen. Ja. Och det var den som skulle lösa med hanteringen av själva liksom problemet, för jag förstått saken rätt.
Ja, men det är ju rätt ordning. För han visste kanske att jag kommer inte kunna rehabiliteras direkt.
Nej.
Då kan jag ju lika gärna kröka sönder mig. Sen kommer jag vara liksom superrenlevnad när jag rehabiliterar mig. Mm.
Ja, då går jag och kröker sönder mig då.
Ja.
Eller bara kröka. Kan du göra? Han frågade om man kunde ta några glas. Ja, just det. Till mig sa att han skulle kröka sönder.
Det låter så hårt.
Det är så oerhört, oerhört hårt. Men är det så nu att han har, så här, att han har fetlever eller vad heter det? Nu är han snart redan för full träning igen. Han säger att han litar på sitt knä. Ja, det gör jag. Det sjukaste är att den enda gången som jag inte litar på det, alltså knät då, är när jag ska gå och lägga mig. Mm. När jag drömmer och börjar tänka. När jag drömmer och börjar tänka. Då får jag upp bilden med knät. Det bara viker sig igen. Jag vet inte vad man ska göra åt det. Det sitter i bakhuvudet. Men det är tydligen ganska normalt. Säger han.
Ja, man får väl sätta sig in. Det är väl ett trauma för en fotbollsspelare att bli allvarligt skadad.
Ja.
Alltså, jag var med om en krock en gång. Mm. Det kom tillbaka en gång i och för sig.
Ja.
Innan jag skulle sova. Det var obehagligt.
Men han måste dock ha gått då till deras idrottspsykolog och sagt att Jag drömmer varje dag om att mitt knä viker sig.
Vad kan det här betyda?
Och då har den sagt, vad är det normalt? Och då har han svarat, ganska. Enligt.
Jo, men det är ju inte så en dröm som normalt behöver tolkas.
Nej, nej, det är verkligen här, inte.
Vad vill han att han ska säga egentligen? Vill han ha tunga mediciner så att han sover drömlöst?
Men så sa ju aldrig liksom kropp och knopp.
Nej,
jag tar jordnötssmör på fittan och låter hunden slicka mig. Är det normalt? Ganska. Ganska normalt är det. Det är inte supernormalt. det ska gudarna veta.
Men det är, inte det är väl inte normalt som att de flesta drömmer att ens knä böjer sig och att det förstörs. Nej, det är väl ovanligt?
Jo, det är så. Men han sa också att det är hellre att man känner något sådär, att man drömmer om det än att man känner så på plan.
Ja, det är bättre.
Så det blir jättebra.
Bättre också att drömma att man går naken till jobbet än att faktiskt göra det.
Ja, verkligen.
Nästan det mesta mardrömsväg kan ju nästan sägas vara bättre som dröm.
Det är verkligen att se saker som är halvfullt. Jag var med någonting så
alltså, hemska mardrömmar.
Ja.
Himla tur.
Varje natt. Ena scenariot efter det andra.
Men det är ju aldrig så jobbigt sen jag inte drömmer.
Jag snedtrippade. Jag var kröka sönder. Fick sån hallucinationer.
Sen är jag nykter igen. Ja. Då gör jag inte bort mig.
Ja, det var det.
Ja, och det var det med det här programmet. Vill man köpa biljetter till Sämst, går man in på sämst.se. Vill man
Stämmer.
Köpa biljetter till Prima Ballerina, går man in på biletto.se. Vill man köpa Simon Chippen Svenssons bok, Livets cirkel, som finns i ny upplaga nu.
Ja.
Ihop med annan merch. Jag vet inte om det fortfarande är vansinnes rea.
Nej, men om det är det, gå in och shoppa. Eller gör inte det, för vi går
gör
back.
Inte det, vi går back på varje produkt. Man kan också köpa mina böcker om man vill det. Underproduktion är adressen. Vi säger så, va?
Ha det bra.